Jag har detta år fått den tudelade äran att undervisa i en fördjupningskurs om folkmord och brott mot mänskligheten. Jag säger tudelat eftersom det är en ära och som jag ser det en djupt viktig kurs. Men det har förutsatt och förutsätter en omfattande inläsning av material som är jobbigt att försöka ta till sig. För att närma mig uppgiften så läste jag historiedidaktiken Ylva Vibeus avhandling Att undervisa om det ofattbara, där hon intervjuar ett antal lärare om vad de hoppas uppnå med sin undervisning om förintelsen. Och de här lärarna, de vill olika saker. De vill att eleverna ska tänka kritiskt, eller att eleverna ska förstå människans psykologiska mekanismer. Kanske vill de att eleverna ska värdera och försvara demokratin. Det här är bara några exempel, de vill mycket annat. Sen intervjuar Vibeus de elever som deltagit i undervisningen och ställer ungefär frågan: vad tar du med dig från detta? Och då svarar eleverna saker som: jag har lärt mig att människan är ond, eller att allt känns meningslöst. Abjektion kallar Vibeus det. Och obs, det här är inte den enda saken som eleverna säger. Många lär sig ju jättemycket saker, men det är det som jag fastnar vid. Och så tänker jag på risken av att misstag lära eleverna att människan är ond, någonting som jag själv inte tror. Samtidigt som min mest intensiva inläsning om folkmordens historia pågick så läste jag en essä i DN av Johan Norberg, Sveriges mest entusiastiske liberal, där han drev tesen att den moderna världen, alltså upplysning, industrialisering och demokrati, lika gärna kunde inte ha blivit av. Och sen följer en lång uppradning av de många gånger då England, eller kanske Nederländerna, i avgörande skeden klarade sig undan ett stort hot. Spanska armadan och så vidare. Citat: om det inte fanns något ödesbestämt med modernitetens födelse finns heller inga garantier för dess framtida överlevnad, skriver han. Vilket är vad texten handlar om. Ibland avundas jag människor som Norberg, som ser moderniseringen med till synes endast glittrande ögon. För själv satt jag där och sitter här nu och försöker tvångsgifta de till synes omöjliga insikterna att moderniseringen ju är positiv, den är ju verkligen det. Men att den också har fört med sig 1900-talets många folkmord. Det ena förutsätter det andra. Och idag ska vi komma igång med att prata om just 1900-talets första folkmord. Det ägde rum i den tyska kolonin som då kallades Tyska Sydvästafrika, men som vi idag känner som Namibia. Det är ett omfattande ämne och kommer därför att bli två avsnitt. Idag berättar vi om den tyska kolonialismen. Vi berättar om ett land på andra sidan jorden, om ett uppror och slutligen om tyskarnas obönhörliga vedergällning. Ni är varmt välkomna!
Ja, precis. Välkomna till Historiepodden här.
Mm. Det här blir två avsnitt som vi ser fram mycket emot. Som det är ju fruktansvärt intressant ämne det här.
Ja, verkligen. Vi sammanstrålar ju lite grann i djupt intresse inför det här, tror jag.
Ja.
Ibland händer det ju att den ena är mer intresserad av ett ämne än den andra. Förra veckan var det ju också så att vi var intresserade båda två, givetvis, eftersom jag valde ju ämnet sådär, men då överskuggade du mig i intresse. Det var ännu mer, visade sig. Och det är ju det är kul. Men här är ju, det är någonting med kolonialism i Iran och imperialismen. Och sen kastar vi in
Tyskland.
Tyskarna i det också. Då, det blir ju rafflande faktiskt.
Ja, så är det. Det är en otroligt intressant story här. Och en som innehåller ganska många olika saker, även om grundtonen kommer förbli densamma. Och som seden bjuder så målar vi upp en bakgrund, tycker jag. Vissa av de här sakerna är självklara, men man vet ju aldrig vad lyssnarna tar med sig in i det. Så om jag börjar väldigt, väldigt brett och så pratar jag lite grann om imperialism.
Mm.
Och främst fokus på Afrika då. Om man ska gå väldigt långt tillbaka så kan man säga att människan kommer från Afrika. Men nu ska vi gå snabbt framåt.
Det är väldigt långt bakåt här nu.
Men att leva och frodas på denna enorma kontinent har inte varit helt enkelt. För allt från de enorma avstånden till de geografiska förutsättningarna har fått hanteras. Mer att hantera fick de olika folken för ungefär 500 år sedan då det europeiska intresset för kontinenten intensifierades. Basil Davidson, som är en trygg gammal brittisk historiker, skriver i sin Afrika i det 20 seklet att direktutbytet av varor och idéer förvisso förde med sig mycket positivt. Men det var också upphovet till den över 300 år långa smärtsamma tragedin som är slavhandeln. Och här läser jag innantill från Davidson. Ännu en utmaning följde. Vid mitten av 1800-talet tappade de ledande länderna i Europa intresset för att exportera afrikansk arbetskraft till de båda amerikanska kontinenterna. Nu ville de använda den afrikanska arbetskraften i själva Afrika. För det enda målet behövde de ha de svarta folkens kontinent under kontroll. Så Europa invaderade Afrika, tog Afrika i besittning och delade upp Afrika i europeiska kolonier. Det här blir dramatiskt tydligt om man tittar på en karta. 1880 så finns ett litet koppel av kustnära europeiska kolonier i Afrika. Med undantag för britternas kapkoloni eller osmanska besittningar i Nordafrika finns knappt något inland överhuvudtaget att tala om i den koloniala ordningen. Men 1914, samma år som det stora kriget i Europa bröt ut, står Abessinien och kanske Liberia som ensamma självständiga stater i en annars totalt koloniserad kontinent. 1884 och 1885 så hade man träffats i Berlin, det här kanske vi kommer återkomma till. Och där hade man enats om intressesfärer som sedan invaderats. Små europeiska styrkor kunde genom den revolutionerande uppfinningen som är automatvapen lägga under sig stora områden.
Maxim, kulsprutan framförallt.
Exakt. En ung Winston Churchill skriver i ett brev från Sudan. Det påminner mig om en pantomiteater från Drury Lane. Dessa, utöver de vanliga främmande figurer, vandrar en efter en från barbarismens mörka vingar mot civilisationens ljusa fotsteg. Och världens åskådare klappar händerna, roade men likväl otåliga. Och deras erövrare tar deras ägodelar och glömmer bort deras namn. Historien kommer inte registrera sånt skräp. Citatet kommer från John Ellis Social History of the Machine Gun och visar på Churchills och europeernas, med Ellis begrepp, roade förakt för de människor som besegras.
När sa Churchill det här?
Det försökte jag ta reda på, men det står inte i Social History of the Machine Gun.
Annars är det ju så att det slår mig att Churchill är ju en karaktär som för första levde han väldigt länge.
Mm.
Men han befinner sig alltså över en väldigt lång period i historien. Han var ju med när vi pratade om de här elefanterna i London till exempel, på olika utställningar. Då var han ju där som barn.
Ja.
Och sen är han ju med på 50-talet som premiärminister. Det var ju han som var premiärminister när den nuvarande drottningen.
Ja,
de här två personerna då, Elisabeth och Churchill, de kan ju tillsammans backa hela vägen tillbaka till, jag vet inte, det är 1880-70-tal eller något.
Ja,
det är ju fascinerande.
Det här är ju sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal.
Och hon är ju fortfarande vid liv.
Ja, det är otroligt.
Det här är historia.
Ja, så är det.
Nu avbröt jag lite grann här.
Men... Ja, men det är ingen fara, för det är precis som du säger. Det är ju the Maxim Gun. Thank God we have the Maxim Gun som är den stora game changern här. Sen får man säga att drivkraften var nog i första hand, i alla fall i de flesta fall, ekonomisk. Men rasistiska uppfattningar som socialdarwinism och idéer om den vite mannens civilisatoriska uppdrag fungerade som en viktig auktoritetsgrund. Det gav det här en sorts ära av respektabilitet. Det var så man sålde in det helt enkelt. De flesta europeer som fanns i Afrika under denna period trodde på att det fanns vissa raser som var lägre stående, som var närmare djuren än de flesta var. Men jag tycker att den koloniala berättelsen blir faktiskt ännu mer intressant när man kollar på exemplet Tyskland. För Tyskland skiljer sig från Storbritannien och Frankrike på många sätt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, de hade ju inte några kolonier till börja med då.
Nej.
Men Tyskland enas ju inte heller som land förrän 1871.
Nej.
Och då när man blir ett land, då har man ju som sagt inga kolonier. Så att det är frågan om man ska ha några. Varför ska man ha det? Och så där Bismarck som är då rikskanslern där, han är ju inte alls sugen på det egentligen.
Just det, Otto von Bismarck, en av 1800-talets mest namnkunniga och viktigaste personer.
Precis. Men däremot så började bildas ett antal kolonialföreningar i Tyskland i början på 1880-talet. Och för det här är ju inne nu va?
Mm.
England har kolonier, Frankrike har kolonier. Det verkar som att om man är en stormakt ska man ha kolonier.
Mm.
Och medlemmarna i de här kolonialföreningarna i Tyskland, de sitter ju och längtar och drömmer om hur fint det skulle vara om vi också hade lite kolonier.
Mm.
Sen fungerar de ju som lobbyorganisationer kan man säga, som argumenterar för varför Tyskland ska skaffa sig kolonier.
Ja, verkligen. Alltså det Otto von Bismarck, det går ju att lyfta fram ett antal citat från egentligen hela hans politiska bana då han uttrycker sig allt från skeptisk till rakt emot att Tyskland ska skaffa kolonier, till exempel från 1871, året då fransmännen hade tuktats i det tysk-franska kriget, så sa han ju att kolonier skulle för oss tyskar vara som de sidenfodrade sobelpälsarna för den polska adeln. Han menar alltså att polackerna borde skaffa sig vanliga kläder att ha på sig. Mm. Om man är naken under sobelpälsen, vad är det för poäng med det? Varför ska Tyskland ha kolonier när vi inte har någon flotta? När vi inte har handelshus, när vi inte har de sakerna som gör kolonier värdefulla.
Ja, det kan man ju undra. Men de här kolonialföreningarna, de börjar ju som sagt lobba för det här. Den första bildas då 1882, har på ett år fått 3000 medlemmar. Men sen så växer den här föreningen väldigt mycket och 13 år senare så är det ju mer än 10 000 medlemmar. Och vad man gör när man är medlem där, det är väl mest att sitta och läsa tidningar som handlar om koloniala frågor och sådär.
Ja, det är någon sorts nyhetsbrev och tidningar och sånt som går runt.
Ja, och sen har de lite möten säkert och sitter och är koloniala. Men när de är sådär många, då har ju redan den tyska koloniala verksamheten satt igång och det är en verklighet. Problemet tidigare då har ju alltså varit Bismarcks skeptiska hållning här som du redogjorde för, men någonstans här på vägen så ändras ju det här. Mm. Mellan 1884 och 1885 så händer det saker i en väldigt snabb takt.
Mm.
För då har han, ja, men han, man kan säga att han har omvänts, han har väl blivit en ofrivillig kolonialisten eller något.
Ja, ungefär någonting i den stilen. Då kan man ju undra vad det är för argument som har bitit på Otto von Bismarck. Vi har till exempel Friedrich Fabri, teolog och politiker och en person som Henrik Wessling i boken Sönder och härska kallar för den tyska kolonialismens andliga fader. Det här argumenterande texten skriver Fabri när han ska försöka övertyga den tyska ledningen om vikten av kolonier. Bör Tyskland slå in på imperialismens väg? Jag anser att vi bör, för vi är en industrination. För att upprätthålla våra fabriker och producera våra varor behöver vi tillgång till naturresurser. Resurser som gummi, olja, mangan för ståltillverkning och palmolja för maskiner är nödvändigt och kan hittas i Afrika och Asien. Att skaffa kolonier kommer också gynna vår ekonomi. Att skaffa kolonier i fjärran länder kommer att öppna upp nya marknader där vi kan sälja det vi producerar och köpa det vi inte producerar. Kolonier kommer att ge våra bankmän nya företag och projekt att investera pengar i. Deltagandet i den imperialistiska tävlan kommer att stärka vår militära kraft och bidra till försvaret av vår nation. Våra ångfartyg och krigsfartyg kräver kol för att fungera. Kolonier spridda utöver Afrika skulle ge alla våra fartyg hamnar för att ta upp kol och last. Genom att engagera sig i imperialism kan vi begränsa kraften hos våra konkurrenter, Storbritannien och Frankrike. Vi kan förhindra att territorium faller i deras händer och stoppa ytterligare utbyggnad av deras imperier. Tyskland skulle försvaga deras handel och hålla koloniala vinster borta från Storbritannien och Frankrike. Slutligen, deltar vi i imperialismen ökar vi den nationella stoltheten i Tyskland. Om vi framgångsrikt skaffar kolonier visar vi världen att vi är en stark nation. Vi kommer att ge utrymme för vår ökande befolkning att leva och arbeta. Genom att skaffa kolonier kan vi återställa Tysklands ställning som den mest prestigefyllda, viktigaste och mest inflytelserika nationen i Europa. Förlåt, det är ett långt citat, men det är alltså ekonomi i form av råvaror och nya marknader, utrymme för den tyska militären att verka, hamnar, motstånd mot britter och fransmän, nationell stolthet samt ett utrymme för vår ökande befolkning att leva och arbeta, vilket ju är mer känt under glosan Lebensraum.
Ja, alltså befolkningen i Tyskland har ju exploderat efter 1871. Den har alltså fördubblats, mer än fördubblats, mellan 1871 och 1914. Det är en ganska kort tid och alltså det är otroligt mycket människor. Då är man uppe i 68 miljoner människor och det har bara gått 30 år sedan den fördubblingen då.
Ja, så är det.
Så att det är ett folk som gillar att jaka. Och engelsmän och fransmän har inte en chans att hinna med där. Nej. I svängarna. Men det här kommer ju göra då att det växer upp mer eller mindre som slumkvarter i de tyska städerna. Och det blir utrymmesbrist och det är av den här debatten sätter igång om Lebensraum, som du säger, livsutrymme.
Just det, de här argumenten brukar kallas socialimperialistiska. Att man genom en kolonial expansion skulle lösa inre konflikter, liksom ta udden av klasskriget.
Just det, och det tycker man är väldigt praktiskt då. Dessutom, det är väldigt många tyskar som redan tidigare under 1800-talet har emigrerat till USA, men nu på 1890-talet så kommer det vara en ny våg med mer än 1,5 miljon tyskar som drar iväg. Så man börjar också tycka att ja, men om de ändå ska åka, då kan de väl åka till någon av våra kolonier som vi borde upprätta här. Och det finns en annan aspekt också. Det finns några folkish ideologer, alltså folkideologer, som menar att den tyska folksjälen och karaktären, den tyska folkkaraktären förbörven sitter ju i jordbruket och i marken.
Så är det.
De här industrierna som håller på och ångar, donar och röker, det är inget bra. Det är inte det vi ska hålla på med. Det håller på att bli socialt elände av alltihop. Så tyskarna måste alltså bli bönder igen. Inte hålla på att ränna in till städerna som de har gjort här under slutet på 1800-talet. Och vad är då lösningen på alltihop, säger de här ideologerna? Jo, det är ju att för att fortsätta vara tysk så måste man lämna Tyskland och bli jordbrukare i någon av kolonierna. Det är en liten twist.
Ja.
Men om du är kvar i Tyskland så kommer du ju att hamna i de här fabrikerna som är otyskt. Det.
Ja.
Tyckte en del. Och det här är också någon argumentation som finns ju. Att det är ju det som sen kommer nazisterna prata om, blod und Boden och sådär, blod och jord. Så det är en bonderomantik som finns med också.
Så är det. Så att det är många små bäckar som pärlar mot järnkanslern.
Ja, och apropå honom så hade han varit ganska kryptisk i varför han svängde. Men det kommer han att göra, det är han som är leder den här Berlinkonferensen då, som är 1884 som du nämnde förut. när man börjar att diskutera de här kolonialfrågorna. Mm. Och han är ju en av initiativmakarna bakom den där. Men han hade ju också sagt, hela den här kolonialhistorien är ju bara ruffel och båg, men vi behöver den för valen.
Ja.
Och då tyder det på att han ger sig in i det här av inrikespolitiska skäl. Alltså han tänker att det här är så populärt nu så att jag kan inte missa det här tåget. Nej. Det är ju väljare som tycker om sånt här.
Ja.
Och det kan också vara så att man tänker att om man har kolonier så kan man ju ändå, man kan ju vikta uppmärksamheten mot kolonierna då, och så glömmer folk annat dåligt.
Mm, så är det.
Och det är också en variant. Ett annat uttalande som han stod för till en tysk kolonialist lät så här: nog för att er karta över Afrika är vacker, men min karta över Afrika ligger i Europa. Här ligger Ryssland och här ligger Frankrike och vi är i mitten. Det är min karta över Afrika. Och med det uttalandet så får man ju anta att Bismarck såg på kolonierna som en utrikespolitisk fråga också.
Ja, och det tror jag nog att han gjorde också.
Ja, det handlar om att hävda sig mot de andra makterna.
Och det är också hela den här grejen att allting som Tyskland gör, bara det att Tyskland finns och att Tyskland växer, påverkar ju hela tiden den väldigt sköra maktbalansen i Europa. Och den här koloniala tävlan, att man börjar utmana Frankrike och Storbritannien, det är en sån sak som skulle rucka på den balansen. Vilket, utöver att det var dyrt, vilket Bismarck visste, så tänkte han också att det här kan driva Storbritannien och Frankrike från oss i Europa. Som argument mot varför Tyskland överhuvudtaget skulle bli en kolonialmakt. Så att som jag ser det så är det verkligen den inrikespolitiska situationen som gör att han svänger.
Ja, Henrik Wesseling som du nämnde innan här, som har skrivit boken Sönder och härska, tänkte jag dra ett citat ifrån här. Mm. Bismarck var nästan 70 år gammal när han påbörjade sitt koloniala äventyr. Han insåg att han var gammal och att hans sätt att se på Tyskland och politiken präglades av det förgångna. Hans horisont var Europas horisont. Men framtiden kunde se annorlunda ut och en statsman måste tänka på framtiden. Det här kom också till uttryck i ett tal i riksdagen den 26 januari 1889 då Bismarck förklarade: jag måste bära mina landsmäns framtid i åtanke. Jag måste tänka på att man om 20 eller 30 år inte förebrår mig för att jag aldrig hade kurage nog att säkra oss några besittningar som med tiden hade blivit så bra. Och, tillfrågade han, ingen kan bevisa att kolonier är till nytta för riket, men jag kan å min sida inte bevisa att de är skadliga. Slutcitat. Tänk om gamle Otto hade kunnat tänka mer än 30 år in i framtiden och föreställa sig istället hur allmänheten skulle säga om det här om 130 år.
Mm.
Då han sa, om han hade gått på sin ursprungliga magkänsla här och avstått från kolonier, då hade han nog applåderat en del för åtminstone det numera.
Ja.
Däremot tror jag att Tyskland ändå hade fått kolonier. Därför att han är, som anges i citatet här också, gammal. Och den blivande kejsaren Wilhelm II är väldigt förtjust i tanken på kolonier. Så att det där hade nog hänt med eller utan Bismarck.
Så kom det sig att vad som idag heter Namibia kom att bli tyska Sydvästafrika. Där fanns sedan 1600-talet ett bantufolk som kallades Herero. Deras primära bas för försörjning, det var boskapsskötsel. De drev stora jordar av nötboskap.
Mm.
Det var liksom som de höll på.
Ja, de hade ju väldigt, väldigt mycket boskap.
Ja. Där fanns också Khoikhoi-folk, Nama kallad, med tidens rasistiska språkbruk. Boerna och så kallar de ju för hottentotter. Och till detta en mängd andra folk. Inte sällan stod små eller stora tvister om tillgång till attraktiva områden mellan de här olika grupperna. Och i den här regionen hade tidigt under 1800-talet brittiska missionärer påbörjat sin verksamhet. Men från 1840-talet och framåt blev det allt fler tyska missionärer som kom att dominera regionen. Vilket är varför köpmannen Adolf Lyderitz 1883 kunde förvärva ett område på den namibiska kusten där staden Lyderitz anlades. Ett knappt år senare så hade Bismarck då i ett move som han sannolikt lärt sig från engelska politiker utnämnt den här staden till tyskt skyddsområde Och från 1884 har vi alltså tyska Sydvästafrika. Det börjar med att det är liksom en privat koloni, ett privat område, och staten lägger ut sin långa skyddande hand över
det
här.
Det här hade ju också de här kolonialföreningarna, medlemmarna av dem och anhängare av kolonier överhuvudtaget, lagt fram för Bismarck, som var orolig över kostnaderna. Och då hade de ju sagt att det finns ju de här exemplen på konserterande, eller vad det heter, kompanier, sådana som det gamla hedliga brittiska ostindiska kompaniet var.
Mm.
Det vill säga, de står för egentligen kostnaderna, men de tilldelas någon slags suveränitet också. Och det enda staten gör egentligen är att, som du säger, skydda militärt och diplomatiskt.
Det här lägger vi ut på entreprenad, förstår
ja,
du?
Ja, det gör vi.
Det är inga problem.
Det blir jättebra, det kommer inte kosta någonting.
Nej.
Det var typ det man tänkte, men sen visade det sig att det kommer ju kosta rätt mycket, för att det är ju fortfarande staten som står för till exempel militär och så vidare, i alla fall det här fallet, även om det kanske inte alltid var så när det gällde brittiska och ostindiska kompaniet.
Från 1890-talet så börjar den tyska närvaron och aktiviteten i den här regionen att tillta. Och det här sker delvis på grund av ett antal mindre uppror som leder till att den tyska militära närvaron liksom naturligt måste öka. Men från framförallt 1893 och framåt så börjar man också så här geografiskt förstora det koloniala området från kusten och in i landet. För mitt i landet såg man möjlighet att bedriva omfattande boskapsskötsel i tysk regi. Föda upp tjocka, fina kreatur som sen skulle skickas för export med hjälp av den järnväg som man skulle bygga ut till kusten. Det var en superbra idé. Det fanns egentligen ett enda problem med idén, och det var ju att området redan användes för boskapsskötsel. Där fanns ju hererofolket och deras jordar. De bedrevs inte kommersiellt, de ville inte föda upp tjocka djur och sätta dem i en järnvägsvagn till kusten, utan de ville expandera sina jordar, skaffa fler och fler boskap. Att ha 200 kreatur, det var ju rikedom, att ha 2000, det var ju en riktig rikedom.
Ja, de använde ju de här djuren som valuta och så vidare, när man handlar med dem och grejer. Dessutom är de ju förstås, de lever ju mer eller mindre på mjölk och kött också från dem.
Just det. Sen blev det, som det ofta blir, små mängder tyska jordbrukare lyssnade på det här kallet att tysken är jordbrukare och börjar anlända till det nya landet, och någon slags försiktig samexistens uppstår. Efter att epidemier stukat antal djur i hererofolkets jordar så hade vissa hererostammar börjat byta till sig antingen varor eller fler djur från tyskarna genom att lämna över land som säkerhet. Mm. Så att liksom land hade förflyttats från Herero till tyska bönder. Den här typen av handel kommer förbjudas vad det lider av en karaktär som kommer spela en stor roll i det här avsnittet. Vi kommer lära känna honom närmare alldeles strax, en guvernör Theodor Leutwein.
Jag läste om den där boskapspesten nu i morse faktiskt.
Mm.
Och det var ju en omfattande, man kan inte kalla det pandemin, eller dra fram över en kontinent bara, eller? Det måste ju vara fler kontinenter. Men det är ju typ som en kontinental epidemi då. För det började i Somalia till akten. Och sen letade sig ner söderut och hamnade till slut i tyska Östafrika. Och sen spred sig vidare till, det kom ju till slut till Windhoek då, som är den tyska, ja, vad ska man säga, huvudstaden där nere i Sydvästafrika.
Exakt.
Och sen gjorde nästan rent hus med de här boskapsdjuren. Mer än 50% dog ju, och det är ju alltså hundratusentals djur kan det handla om.
Tyska Östafrika är då Tysklands andra stora afrikanska koloni. Den ligger, som ni hör, på den afrikanska östkusten och innefattar väl delar av dagens Tanzania, Burundi, Rwanda och så vidare.
Ja, man har ju också Kamerun uppe i, vad ska man säga, den afrikanska hästens hals.
Just det. Jag tänker att de här tyska bönderna som hade börjat byta till sig land och så, man ska nog inte ge bilden av fredlig samexistens, för det grodde ju irritation hos hererofolket. De upplevde sig vara rättslösa i det här nya framväxande samhället. Tyskar som mördade eller våldtog afrikaner råkade aldrig illa ut, utan kolonialregimen skyddade effektivt sina vita undersåtar. Dessutom skulle den här nya järnvägen, som var ett totalt Det behövde ju tyskarna för att kunna bedriva boskapsskötsel på det sättet de ville. Den skulle ju löpa rakt genom Hereros kärnområde, med följden att det skulle bli ännu svårare för dem att fortsätta sin traditionella boskapsskötsel.
Ja, att den här boskapspesten slog till gjorde ju, och att de sålde mark till en del tyskar, gjorde ju att tyskarna fick ju liksom in en fot och smak för det här bördiga Herero-landet som ligger norr om Vindorek.
Just det.
Och då tänkte man ju att det vore ju fint att ha ännu mer område här ju.
Mm.
Här växer det ju på bra. Det är ju betesmarker använder ju Herero och det där till. Men tyskarna tänkte att det här går ju att plöja upp det. Och man börjar ju diskutera möjligheten att kanske kan man sätta dem i reservat bara.
Just det.
Och det är ju förstås inget som Herreros är så pigga på. Men den diskussionen förekommer alltså när vi går in i 1900-talet. Mitt inne i Sydvästafrika ligger den här staden Okahandja.
Just det. Strax norr om huvudstaden Windhoek.
Ungefär 8 mil.
Och vad som har vuxit fram här, det är en liten men ändå livligt bubblande kolonialutpost. Det finns en garnison med ett litet fort för de tyska soldaterna. Det finns några kvarter med nybyggda tyska hus i kolonialstil. Jag vet inte hur tysk kolonialstil ser ut, men lite grann som en present till mig själv så tänker jag att de är lika delar brittisk kolonialstil som bayersk ölstuga.
Som en present till dig själv?
Ja, men att inte, liksom, hur ser tysk kolonialstil ut? Det är inte helt lätt att föreställa sig.
Nej, men du tänker att du, om du drömmer ihop hur det ser ut, så är det en present till dig själv.
Ja, jag tycker att det är en arkitektoniskt intressant tanke.
Ja, man kan ju sitta och drömma om lite vad som helst om man vill det. Man kan säkert också ta reda på fakta om man är mer böjd åt det här hållet.
Så är det ju.
Men det är ansträngande. Å andra sidan så vet vi att det fanns diverse bayriska, inte kanske bayriska, men ölhak hade de ju, åtminstone i alla de här kolonialstäderna.
Just det. Och i Okahandja hade också Herero-folket en stark närvaro, inte minst genom Samuel Maharero, överhövdingen för Herero-folket, som slagit sig ner i en nybyggd villa fylld med bekväma möbler, stoppade soffor och liknande. Villan var ny, men trakten hade under lång tid varit den, vad ska man säga, nästan aristokratiska ätten med Hareros hem.
Ja, det är ju lite otippat att den här hövdingen ska gå och bli så urbaniserad att han sätter sin lägenhet och tycker.
Ja.
För det här är ju ett nomadfolk som håller på och vallar sina kor.
Ja, men Okahandja, det var ju där hans förfäder hade bott, och det var väl praktiskt att man fick komma till honom istället för att han skulle valla runt där.
Det är ju en helig plats det här, som sagt.
Ja.
Och en av hans uppgifter är ju att hålla liv i en helig eld som upprätthåll kontakten då med döda förfäder.
Mm.
Och de hade ju för övrigt också begravts i området, för det fanns ju begravningsplats där med.
Mm.
Jag kommer tänka på de här vestalerna förstås,
ja,
i Rom.
Ja, jag tänkte nästan det. Ja.
Du tänkte att jag tänkte det?
Ja.
Ja. Jo, det tänkte jag. Att, för de höll ju också liv i en evig eld.
Vem var det som släckte den?
Ja, det var ju Theodos, just det.
Just det. Ja, så kan det vara. Jag har slösat, inte slösat, det har varit en härlig tid för mig. Men jag har lagt mycket tid den här senaste veckan med att bildgoogla Samuel Maharero. Det är ju
oproportionerat mycket tid om din vecka har gått åt till att sitta och bildgoogla honom, eller?
Jag har visat bilder på Samuel Maharero för kollegor, för min flickvän.
Ja, du har skickat sms med bilder på honom till mig. Med,
ja. På mitt favoritfotografi så ser han ut som en amerikansk blaxploitation-stjärna från 70-talet. Liksom, tänk filmerna som Shaft eller Sweet Sweetbacks, Badass Song och så vidare. Det här är lite romantiserande, men alltså, fotot talar sitt eget tydliga språk. Med blicken fäst stadigt 45 grader höger om kameran står han och poserar framför ett hav av kaktus. Så att någon har frågat, Samuel, var tar vi bilden? Framför kaktusen, han sagt. Han har en stor välvd cowboyhatt, en lång officersrock som för tankarna till amerikanska inbördeskriget, dock är den minst 3 storlekar för stor. Ljusa cowboyboots, en cigg i handen och en hållning som visar vilken viktig person han är.
Mm.
Så rak i ryggen har jag aldrig varit.
Man får komma ihåg att det här är 1800-tal. Och de kläder som på 1970-talet framstår som teatraliska är ju helt normala på 1800-talet. Så att det är inte så konstigt att han har de här när han också utstrålar någon slags militär ledar-aura.
Nej, det är sant. Men inte bara hos sitt eget folk utan även den tyska administrationen på platsen verkar ha respekterat honom. Leutwein, guvernören, kallade honom för en verklig härskare.
Mm. Den 12 januari 1904 så är Okahandja tömt på tyskar.
Det var konstigt.
Ja, alla har tagit sig till fortet.
Mm.
Det är en köpman som några dagar tidigare har sett 300 beväpnade hererokrigare nämligen.
På hästrygg också.
På hästrygg komma mot samhället. Och det här, det var ju underligt, tänker köpmannen. Och rapporterade det då till kommandanten i fortet. Som är en ganska ung löjtnant som heter Syrn.
Mm.
Och han föraktar ju hererofolket från första början. Så han drar ju sina slutsatser och tänker, aha, det här är ett anfall på något sätt. Nu gäller det att förbereda sig. Så han och hans soldater ligger ju och spanar in mot stan, skjutklara och redo i 2 dagar innan de dyker upp.
Syrn hade ju under en längre period gått och väntat på att någonting skulle ske. När han fick höra att de var på väg till staden så tänkte han att jag hade rätt.
Det är precis vad han tänker. Vad var det jag sa, tänkte han.
Mm.
När hererryttarna kommer in i stan så börjar ju snart också en intensiv skottväxling. Och man vet inte riktigt vem det är som börjar skjuta faktiskt.
Nej, det är ju 2 stycken civila som har anmält sig som frivilliga för att gå ner och kolla vad det är som händer. Och på vägen så har de först träffat en av Hereros församlingsäldste. Och i efterhand sagt att denne mans ansiktsuttryck var förebådande.
Hur ser man det då?
Jag vet inte, men de hade sett något förebådande i ansiktet. Och sen hade de då sett de här hästburna hereros, förvisso inte längre 300, som ryktet sa, men väl 100. Och utan att söka kontakt med dem sprungit tillbaka till Syrn och berättat om det förebådande ansiktsuttrycket och de 100 hästburna herero-männen.
Ja, en alldeles förträfflig bok som heter Kejsarens förintelse är ju skriven av författarna Olusoga och Eriksen.
Mm. Tror du inte att det är Eriksen? Det är ju CH, men...
Ja, Eriksen då, säger vi. Mm. För enkelhetens skull. De anger ju att de här ryttarna kom dit för att träffa Maharero, din favorithövding här, och få en arvstvist löst.
Mm.
Men han var ju inte där i stan när det här brakade loss, och författaren menar att ett anfall aldrig hade planerats överhuvudtaget. Och att det var tyskarnas agerande som provocerade fram det här. Och att Syrn var alldeles för... Han var ju för nervös och negativt inställd till dem från början. Och då blev det som det blev.
Just det. Det är lite den här situationen tidigt kalla krig. Att om man övertolkar allt som den andra sidan gör hela tiden. Så kan man dra felaktiga slutsatser.
Ja, alltså det har ju varit oräkneliga kränkningar innan också. Med mord och våldtäkter från enskilda kolonister mot Hevero. Så de hade ju förvisso motiv... Att inte tycka om tyskarna i området här.
Så de hade ju speciella motiv att inte tycka om Syrn också i och med att han hade översett flera gravskändningar. Alltså det fanns ju de här olika etnologerna och anatomerna och så i Europa som mest av allt ville de få tag på olika skallar att mäta och räkna på och så vidare.
Och där har vi en hel begravningsplats, och där stod väl Syrn med spaden och grävde och fick fram många fina kranier som han skickade hem. Och det här uppskattar man verkligen inte från hererofolk. Dessutom hade han ju högst personligen förfalskat ett avtal.
Just det.
Där det stod att de hade avträtt mark till tyskarna.
Mm.
Så att det fanns ju förstås motiv för ett uppror också på riktigt.
Ja. Och jag menar, när man läser de andra texterna som inte är Olusoga och Eriksen, så det är ju oklart vad det egentligen är som händer. Men det blir, som du säger, intensiv skottväxling. Och nu är det igång.
Och hela regionen kommer snart att kontrolleras av det här hererofolket. Utspridda tyska gårdar angrips. Särskilt hårt uppträder man ju förstås mot tyska kolonister som tidigare har begått en massa övergrepp. Och stölder och boskap och sådär. De fick ju pröjsa med sina liv här.
Mm.
Däremot skonades nästan alltid kvinnor och barn ju. Och det var en metod som tyskarna inte tänkte kopiera för övrigt. Maharero var ju som sagt inte där när revolten bröt ut. Men sen kom han ju snabbt att sätta sig i ledning för den.
Ja.
Och han förklarar ju att det här är ett krig mot tyskarna, inte mot engelsmän eller boer eller andra vita.
Nej, och det verkar ju ha hållit också, utan det är de här tyska männen som är måltavlan. Det finns vissa undantag. Fyra kvinnor och ett barn tycks ha dödats i upproret, men annars så är det ett sorts kontrollerat raseri som drar fram över Hereroland. Men mycket av det här, och det kommer vi stöta på i bägge avsnitten, det är två helt olika syner på vad krig är som krockar med varandra. I det här Mahareros och Herero-folkets uppfattning om vad som är ett krig så gör manliga krigare upp.
Mm.
Den bilden kommer inte tyskarna dela.
Nej, svaret från tyskarnas håll blir både brutalt och helt urskillningslöst egentligen. Hereros som arbetar för tyska företag i Sydvästafrika, de kommer fängslas eller dödas direkt. Och det är lynchningar och räder mot Herero-byar som inte ens vet om att det pågår ett krig och sådär.
Det fanns allt som allt det här någonstans mellan 60 och 80 000 Hereros i Hereroland. Och av dem, när upproret är som störst, så har kanske 4 000 tagit till vapen. Och det är ungefär en sån stor armé som står. Det är en ganska imponerande armé. De flesta beväpnade med tyska Mausergevär, men många också med traditionella vapen, klubbor och liknande. Så det är den situationen som vi lämnar i tyska Sydvästafrika, och med det så beger vi oss tillbaka till Tyskland.
Och när informationen om det här når Berlin några dagar efter att revolten har börjat, då utbryter ett ramaskri. Kolonialistföreningarna, de skriker ju högst förstås. De vurmar ju för tanken här på ett tyskt, stort tyskt imperium. Och de vill ju ha många kolonister runt om i världen för att sprida tysk kultur och, ja, som vi har varit inne på, att köpa och sälja varor med moderlandet. Så de är ju arga här nu. Hur har de mage att göra på det här viset?
Det är fräckheten som de inte kan tolerera.
Men också pressen och regeringen kastar sig in i någon slags gemensam förfäran över det här. Hela den tyska nationens stolthet och ära upplevs vara under attack. Och tidningarna, de publicerar ju inte bara överdrivna berättelser om vad som har hänt, utan man hittar ju på det ena illdådet efter det andra också, faktiskt i brist på lämplig fakta.
Just det.
Det hävdas ju att massor med tyska barn har dödats, så att manliga offer, de får sina näsor och testiklar bortskurna.
Det är livfulla illustrationer på svarta män som med våld tvingar vita kvinnor till marken, och det är liksom det sexuella våldet trycks på. Att sen de här illustratörerna aldrig har sett ett foto eller har en förståelse för hur Hereros ser ut blir ganska tydligt när man klär sina våldsverkare i kläder som bomullsarbetarna i sydstaterna såg ut.
Ja, i USA alltså.
Ja, det är ju inte Namibia.
Nej, det var ju helt fel. Men det kanske inte de tyska tidningsläsarna tänkte så mycket på.
Här behöver vi vara källkritiska.
Och rubrikerna skriker om att det är en vild ras som håller på och härjar. Och de förstår ingenting annat än militär styrka. För nu är alla väldigt enhälligt överens om att här krävs det en skoningslös hämnd. Det blir ju sådär ibland, va? Även på början av 1900-talet, att alla springer åt ett håll i uppfattning.
Ja, så är det. Den här reflexen vaknade hos tyska stolta nationalister. Men jag skulle vilja säga att hos tysk militär så är det en annan reflex som vaknar också.
Oh, det här var spännande. Nu har vi en möjlighet.
Ja, exakt. Får vi pröva en ny generation av tyska soldater i skarp situation?
Man har ju behövt genomlida till allt elände en ungefär 30 år i fred här.
Ja.
Och det här är ju, Tyskland är en militaristisk stat som har grundats 33 år tidigare, 1871, då, av det supermilitaristiska Preussen.
Exakt.
Och för en tysk militär under sekelskiftet så är det väl ungefär som att ha en, ja, det är väl en konstant gnagande abstinens som har gjort att man har klättrat på alla möjliga tillgängliga väggar i 30 år här. För att
de satt och drömde så här, om vi ändå kunde ta Holstein igen.
Ja, precis. Alltså de här generationerna som har växt upp då efter fransk-tyska kriget, de har ju hårdtränats kan man säga, som inför olympiska spel som aldrig äger rum.
Ja, just det. Det är inte en helt dum liknelse, nej.
Det är inte så konstigt då att det är ganska mycket ungdomar som anmäler sig för att bli frivilliga och åka till Sydvästafrika och visa upp sina krigiska kvaliteter. Och kejsar Wilhelm den andra, han är också sugen på att få pröva armén och försvara Tysklands ära här.
Mm. Där är väl, han står i skärningspunkten mellan sårad nationell stolthet och möjlighet att pröva armén.
Mm.
Det är bägge reflexerna samtidigt som går igång hos honom.
Ja, just det. Och överkommandot för det här kriget tilldelas ingen mindre än Alfred von Schlieffen.
Tysk militärs stora administratör som fick lämna ifrån sig historieböcker, tågtidtabeller och annat för att bedriva krig på riktigt.
Ja, han satt ju och skissade som bäst på ett kommande storkrig i Europa, hur det skulle se ut och sådär. Det är han från Schlieffenplanen som alla högstadieelever i Sverige får lära sig om varje år. Hur tänkte den här gamle mustaschbrydde farbrorn att Frankrike och Paris skulle betvingas 1914?
Ja.
Eller inte 1914, för det visste ju inte han att det skulle bli då. men hur tänkte han sig att kriget skulle utvecklas? För det är ju så det kommer bli när första världskriget bryter ut sen. Mm. Men nu ska han då istället sätta sig i ledning för ett verkligt krig på andra sidan jordklotet. Och han skickar iväg fartyg som är fulla av nyvärvade soldater, moderna kanoner och inte minst de här Maxim-kulsputorna.
Nu blir det kolonialkrig.
Jajamän, för hela slanten. Och inledningsvis då så är ju soldaterna ändå inte så många som hade behövts. I mars så 1904 så är det ett par tusen man som har anlänt. Och tyskarna trodde nog att det borde väl räcka för att knäcka den här motståndaren. Vi har ju teknologisk avlägsenhet och allt det där.
Och de är lägre stående vildar. Det är inget motstånd de kommer sätta.
Men det kommer att krävas ett kontinuerligt flöde av tyska förstärkningar hela tiden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det är inte Schlieffen som kommer bossa på marken, utan han kommer ju ha en mer, vad ska man säga, högre organisatorisk roll. Utan ansvarigt befäl blir ursprungligen guvernören, Leutwein. En person som inte varit i Tyskland och som inte har läst all den här uppiskade mediala stämningen och som inte ser det här senaste upproret i kolonin som ett raskrig, utan han såg det väl som ytterligare ett upplopp. Det händer, när man har kolonier så kommer människor att göra motstånd. Och då liksom kväser man det och så sen förhandlar man fram någonting eller så.
Mm.
De här som nu började bli tyska kolonialveteraner beskrevs som gamla afrikaner av de andra tyskarna. De såg på det på ett litet annorlunda sätt. Olusoga och Eriksen beskriver honom som en paternalist snarare än en rasbiolog. Alltså att han såg det som självklart, vi är överlägsna och vi ska bedriva kolonialpolitik som man bedriver kolonialpolitik. Men han såg det inte som att nu ska vi starta ett stort förintelsekrig.
Nej, Det är mer att de är nyttiga ur ekonomisk synpunkt. Man måste ha kvar dem och använda dem här i kolonin.
Han tycks tidigt ha fått misstanken om att hans överordnade ville se ett storkrig. Jag instämmer inte, skriver han, med de fanatiker som vill se hereroerna fullständigt tillintetgjorda. Det här är ett förslag som han tycker är ekonomiskt feltänkt och praktiskt svårgenomförbart. Ja. Det hade ju sett snyggt ut om man hade sagt någonting annat, liksom motsatt sig kriget.
Humanitärt, menar du?
Ja, men det här är inte den typen av berättelse, utan han ser praktiska svårigheter med det och därför vill han inte genomföra det. Det är typiskt kolonialguvernörtänkande.
Och ändå är ju som Olusoga och Eriksen skriver att han framstår nästan som en hjälte i jämförelse med de andra mer eller mindre dårarna som kommer att dyka upp.
Men det är inte hans förtjänst, det är ju det. Ja, så är det ju. Nej, men han är ju...
Ja, han är ju den som försöker, så att säga, gjuta lite olja på vågorna här.
Alltså, vi har väldigt få tyska Raoul Wallenberg som ränner omkring i tyska Sydvästafrika.
Ja, de är lätt räknade. Men det är också så att det har inte hänt så förskräckligt mycket egentligen efter det här första upproret. Herero-krigarna har ju inte fortsatt att angripa fort eller gårdar, och det har ju varit lugnt i flera veckor i mars, april. Och då börjar ju Leutwein tänka att ja, men okej, det kanske inte blir så mycket mer. Det är väl dags att förhandla här nu med dem helt enkelt. De har ju flytt iväg till en del berg och klyftor norr om Okahandja. Men han får ju order om att det kan han glömma. Kejsaren vill att Herreros ska, citat, krossas skoningslöst. Och Leutwein har ju ungefär 3000 soldater under sitt kommando. Och det är ju allt han har för att sköta hela kolonin egentligen. Och inte ens om man använder alla de här soldaterna så kan han alltså uppnå jämbördig numerär styrka med Mahareros krigare.
Spelar ingen roll. Se så, säger von Schlieffen. Nu tar du 800 man och vandrar mot Herero-krigarna. Tukta dem, tukta dem.
Ja, Olusoga och Eriksen, de skriver så här. Det är märkligt att den militära eliten i Berlin ännu efter 2 decennier av tysk kontakt med folken i Sydvästafrika kunde inbilla sig att en så liten och oerfaren styrka skulle kunna krossa en betydligt större Herero-styrka. Lika undligt verkar det att generalerna inte bekymrade sig över de logistiska problemen med att forsla underhåll till de tyska trupperna genom Sydvästafrikas ödemarker. Det oroade sig heller inte över att Hereroerna kände landskapet in i minsta detalj, medan tyskarna inte ens hade ordentliga kartor över Hereroland.
Nej.
Det är som att de tror att det här kommer gå av sig själv.
Ja.
Och det är ju så att generalerna räknar väldigt mycket med att deras triumfkort kommer att avgöra alltihop. Det vill säga, återigen, Maximkulsprutorna.
Mm.
Hans första manöver kommer ju bli att ganska motvilligt följa von Schlieffens plan och order då för att förfölja Herreros och besegra dem helt enkelt.
Just det.
Mahareros har ju också 30 000 civila runt omkring sig ungefär vid de här bergen som bor i kojor och tält och sådär.
Mm. 30 000 civila och 40 000 boskap också.
Ja, det är ju de som är här livlinan.
Ja, men det är inte en så, det är inte så lätt att smidigt manövrera.
Nej.
När du har halva ditt folk och 40 000 kreatur att se efter.
Nej, tyskarna har inte så svårt att spåra upp dem, om man säger. Och sen inleds den första striden då, som blir ganska hård. Men när det tyska artilleriet riktar in sig mot läget med kvinnor och barn under evigt bombardemang, då kommer Herero-krigarna att retirera. Och tyskarna fortsätter då förföljandet. Men 4 dagar senare så hamnar de i ett bakhåll vid en plats som heter Oviumbo. Och så blir de beskjutna från höjder runt omkring.
De hamnar ner i en floddal där Herero-krigarna har då lagt sig, som du sa, i bakhåll på olika berg och kullar. Och så börjar det hagla kulor över tyskarna.
Just det. Och de tyska infanteristerna, de brukar ju då alltså markera sin position med stora röda flaggor för att det egna artilleriet inte ska beskjuta dem.
Mm.
Men nu är det så att Herreros, de har ju jävligt nog också skaffat sig röda flaggor som de placerar ut där de själva är för att skapa förvirring. Och det blir det.
Ja, verkligen.
Så de tyska soldaterna, de blir beskjutna under 10 timmar utan att deras artilleri längre bort kan hjälpa dem eftersom de inte vet vilka som är vilka.
Mm.
Och först när det blir mörkt så lyckas de här överlevande tyska trupperna ta sig ur den här knipan. Och Leutwein, han ger ju då order om reträtt hela vägen tillbaka till Okahandja. Och hans soldater är ju djupt skakade över det som har hänt. Så han tänker att nu tar vi en paus här.
Just det, revanschkriget. Civilisationen skulle ju straffa barbarismen och återupprätta den nationella stoltheten på köpet. Men den kommer sluta med att soldaterna kom tillbaka till Okahandja med svansen mellan benen. Och Lusoga och Eriksen skriver: de oerfarna värnpliktiga, hämtade från industristädernas slumområden, var i svårt underläge när de ställdes mot män som tillbringat hela sitt liv i sadeln med geväret i hand. Deras uppgift försvårades ytterligare av att de måste slåss i en okänd terräng där det var ytterst svårt att hålla försörjningslederna öppna. Hereroerna var utmärkta prickskyttar och i likhet med boerna, alltså i Sydafrika, det pågår ett krig med britterna ungefär samtidigt, mycket skickliga på att dölja sig i terrängen. Tyskarna, militären och kejsaren hade underskattat sin motståndare.
Ja, det får man lugnt konstatera. Och det här är ju chockerande. Hur kunde det här hända? Tyskarna kallar ju Hereros för babianer. Och det här väcker ju stor uppståndelse då att man inte kan besegra dem.
Mm.
Och massiv kritik kommer riktas mot Leutwein som utses till någon slags syndabock här som fekt har dragit sig ur alltihop. Egentligen är han den tysk som vet mest om Sydvästafrika, men han har bestämt med en massa för att inte lyssna på alls då. Mm. Och generalstaben och kejsaren, de är liksom inte på humör för det här med ansakan och självkritik.
Nej.
I det här läget, utan istället avsätter man Leutwein som militär befälhavare, även om han är kvar som civil guvernör.
Mm.
Och in på arenan kommer då Lothar von Trotha.
Så är det Adrian Dietrich Lothar von Trotha, om vi ska en gång i avsnittet ge honom alla namnen.
Mm. Von Trotha tror jag vi kommer säga mest.
Ja, det tror jag med.
Han är ju, det är en lirare det här då. Han har på 1890-talet varit aktiv i tyska Östafrika, där han väldigt brutalt har bankat ner uppror där. Med masshängningar och nedbränningar av hela byar som metod. Och von Trotha har ju varit så hårdhänt till och med att hans överordnade i Östafrika, som inte direkt var känd för att gå runt med silkesvantar, tyckte att han var lite väl brysk, den här von Trotha, och hade varnat för att ge honom någon slags inflytande någonstans. Han var, citat, en dålig ledare och en dålig kamrat, hade von Trothas chef i Östafrika sagt.
Han delar ju de här två egenskaperna, att han är samtidigt blodtörstig och brutal och kallt ideologisk. Alltså han ser ett stort raskrig mellan tyskar eller den vita civilisationen och afrikanerna på ingående överhuvudtaget.
Mm.
Så att det finns väldigt mycket som är obehagligt med honom.
En officerskollega hade beskrivit honom som en mänsklig haj.
Just det, och den mest blodtörstige best som Tyskland hade till sitt förfogande.
Ja, och det är nu honom då som Wilhelm den andre sätter hela sitt förtroende till.
Ja, kaka söker maka, don efter person, eller vad man ska säga.
Kejsaren meddelar dessutom, citat, se till att kriget bringas till ett slut, vilka medel som än kommer till användning. Jag anförtror er detta befäl med fullt förtroende för er klokhet, energi och erfarenhet, skrev han till von Trotha.
Just det, och von Trotha accepterar gladeligen uppdraget och gör redan från början tydligt hur han ser på det. Jag känner tillräckligt många stammar i Afrika. De är sig alla lika i så motto att det enda som får dem att ge vika är våld. Liksom tidigare har jag som politik att bruka våld i form av ren terror och till och med grymhet. Jag skall förinta de upproriska stammarna genom att utgjuta strömmar av blod och pengar. Bara från ett sådant utsäde kan det spira någonting nytt och bestående.
Och här tänker jag lite grann att han påminner faktiskt om Tuchajewski lite. Som vi pratade om för några veckor sedan.
I vilket avseende då?
Att man ska vara väldigt destruktiv och sen det här med att ur förstörelsen så kan det spira någonting nytt och bestående.
Just det. Ja, den likheten finns ju. Sen är liksom Tursajevski såg det som att han krigade för att bringa ner civilisationen. Alltså von Trotha tyckte att han slogs för civilisationen.
Jo, det är ju en avvikelse förstås. Ja. Leutwein och von Trotha kommer att träffa på varann i juni 1904.
Gemytlig stämning.
Det var inte någon gemytlig stämning där. Nej, det var ingen lyckat möte. Guvernören anser ju att Leutwein, alltså att hövigare folket skulle vara nyttiga vid liv även i fortsättningen, och där mötte han inte något samförstånd med von Trotha som inte alls håller med om det, utan istället deklarerar att de nu befinner vi oss i ett krigstillstånd och då kommer det råda krigslagar och därmed så gäller inga civila lagar. Nej. Och i praktiken så förvandlas då alltså Sydvästafrika till en militärdiktatur här.
Mm.
Och det kommer hålla i sig i ett och ett halvt år.
Här stiger väl det preussiska arvet in i Tyskland, att krigssituationen innebär att samtliga civila ämbeten egentligen stiger åt sidan. Nu är det här ett militärt spörsmål endast.
Ja, och den enda överordnade till von Trotha kommer att vara generalstabschefen och kejsaren helt enkelt. Varken rikskansler eller kolonialavdelning eller någonting har rätt att lägga sig i vad von Trotha har för sig längre.
Mm.
Ska vi komma till den här uppgörelsen som är någon form av final i avsnittet?
Waterberg.
Just det kommer ju kallas för slaget vid Waterberg, även om det går att diskutera i vilken mån det är ett slag.
Verkligen.
Kanske. Hövigarefolket har ju då totalt sett ungefär 80 000 medlemmar. Och ungefär 50 000 av dem kanske har klumpat ihop sig och bosatt sig med Maharero då nedanför en platå som kallas för Waterberg.
Just det.
Det finns mycket grundvatten där och så, det är därför.
Det här är en helig plats för Herero med röda sandstensklipper som reser sig över ett ökenlandskap. Och på höjden växte stora mängder gamla, pråliga fikusträd, enligt vilken så här Hereros egen berättelse om sig själv tänkte att man en gång i tiden hade klättrat ner. Det är ju en felaktig uppfattning såklart, men det visar i alla fall att det här är en speciell plats för dem.
Ja, och Olusoga och Eriksen skriver så här: det stora lägret vid Waterberg var som ett koncentrat av Hereroland. De enorma avstånden mellan byarna var utplånade, samtidigt som kulturens och släktskapens förenande band hade stärkts av de gemensamma prövningarna och av hotet från den fientliga armén.
Just det. Och där hade de här olika hövdingarna då sammanstrålat och diskuterat vad man egentligen skulle göra. Och enligt det källmaterial som finns kvar så verkar det ha funnits tre stycken konkurrerande åsikter.
Mm.
Antingen ge upp, alltså börja förhandla så snart som möjligt, eller sätta hårt mot hårt, fortsätta kriget. Eller, vilket verkar vara vad Maharero förespråkade, att man helt enkelt skulle försöka emigrera, ta sig genom öknen till det som idag är Botswana, men som då var brittisk koloni.
Bechanaland.
Just det. Problemet där är att det är fel årstid, och att ge sig med en så stor grupp civila som det här handlar om genom öknen när det är varmt och torrt är nästan ett självmordsuppdrag. Mm. Så i så fall skulle man behöva vänta tills det blev bättre väderförutsättningar.
Ur von Trothas perspektiv så är det förstås positivt om Hevieros bara försvinner från Hevieroland.
Mm.
För då kan ju tyskarna lägga vantarna på de här stora betesmarkerna som kolonisterna är så himla sugna på.
Mm.
Men för von Trotha personligen så verkar den möjligheten, den är ju snarare hotfull här. För hela hans ärorika fälttåg bygger ju på att han ska få chansen till hämnd och bestraffning. Och om de bara slinker iväg så går ju den möjligheten upp i rök här.
Mm.
Istället så tänker han att vi ska omringa och förvinta allihop i ett snabbt och stort slag.
Just det. Vi har ju den här tyska farbrorn Helmut von Moltke. Det är ju Bismarck och Moltke är ju de två tyska namnen som jag kommer ihåg sedan A-kursen när man pratade om tyskt 1800-tal.
Mm.
Moltke var militär. Vid denna tidpunkt vi pratar så var han generalmajor, men han var näst i ledet att ta över som chef för generalstaben. Och han hade ju lagt fram idén om koncentrerade operationslinjer Tanken som jag förstår är att olika trupper rör sig från olika ställen mot ett gemensamt mål. Alltså att man omringar fienden och rycker fram offensivt mot den enda punkten. Och det här är ju vad som kommer att ske mot Herero-folket. Han tänker omringa dem och i ett enda slag, som du sa, utrota varenda jävel, för att parafrasera Sven Lindqvists kända Josef Conrad-parafras.
Mm.
Vi ska undvika ett utdraget och dyrt krig, utan i ett enda slag ska vi göra slut på saken.
Dyrt är ju det här ändå, för kolonialavdelningen har ju lånat ihop flera hundratals miljoner mark för att få kolonialprojektet att rulla på. Von Trotha, han kommer nu ha i juli 1904 ungefär 6000 soldater under sitt befäl då. Och det är betydligt fler än vad det finns kolonister i kolonin. Så att det är fler militärer och soldater än vad det är kolonister att försvara. Och nu har man då börjat ringa in och formera sig för att ringa in åtminstone Mahavero och hans trupper och de civila där. Och samtidigt så sitter ju Mahavero och Hereros lugnt i båten och försöker inte göra någonting för att ta sig ut ens. Och det är antagligen för att de räknar med att det här, det lutar åt förhandlingar här nu. Det kommer nog bli det. Det är nämligen så att ungefär som de gamla grekiska antika staterna tänkte sig krig, så ingick det i sydvästafrikansk krigskutym, eller vad man ska säga, att en besegrad part söker upp den som har besegrat dem för förhandlingar. Och Hereros har nu visat med de här aktionerna mot Okahandjas fort och så vidare att de har ju vunnit egentligen.
Just det.
Vi är ju de som har visat styrka, och då borde tyskarna i så fall söka förhandlingar.
Är det en annan antik passning att Hannibal, alltså Kartago och Rom, att
ja,
när man har åsamkat den stora besten Tyskland eller Rom så här många tillbakaslag, i Leutweins reträtt har vi vårt kanaj, eller vad man ska säga, att då borde tyskarna säga att okej, okay, den här vann ni, nu gör vi upp, och så sen fortsätter vi med våra liv.
Ungefär så, för Hannibal, han gick ju också efter den här grekiska uppfattningen och tänkte sig att när man har vunnit ett stort slag, då blir det förhandling. Men tyskarna är då motsvarigheten till romarna, som sagt här, som inte har någon som helst tanke på att krig kan sluta med att de inte vinner.
Mm.
Definitivt inte att de förlorar. Och det är en inställning, kan man ju säga, som i en modern tidsålder kommer att orsaka omätliga katastrofer och sätta hela världen i brand både en och två gånger under 1900-talet.
Just det.
Boken Kejsarens förintelse då, Olusoga och Eriksen igen, de skriver så här: General von Trotha hade inte kunnat planera förintelsen av 50 000 människor om det inte hade varit samlade på ett så litet område, bara 5 mil långt och 3 mil brett. Om herrarna skingrade sig skulle de slinka ut ur fällan, och då fanns det risk för att Tyskland skulle dras in i ett utdraget krig som måste utkämpas över enorma områden och kanske var omöjligt att vinna. Slutcitat. Så den tyska taktiken här går ut på att låta 6 stycken avdelningar runt omkring Waterberg finnas, och de utplaceras, och sen så drar man då åt snaran.
Mm.
Och på morgonen den 10 augusti så samlas officerarna hos von Trotha, som leder en genomgång i sin kaki/sandfärgade uniform här.
Just det.
Och han pekar på en karta och visar hur det här angreppet ska gå till. Och inför en så här stor historisk stund så måste man förstås också låta sig bli plåtad.
Mm.
Så alla efter genomgången poserar ju stolt och tittar in i kameran. Och sen är det nästa dag, klockan 6 på morgonen efter den 11 augusti, då brakar det här tyska anfallet och kanonerna igång mot Hereroläget.
Just det. Byar börjar brinna. Människor blir sprängda och sönderslitna i små bitar. Och i den traditionella koloniala krigsföringens tecken blev de krigare som sprang till motattack mötta av de roterande piperna på The Maxim Guns. För att återvända till Churchill, så springer de från barbarismens mörka vingar mot civilisationens ljusa fotsteg. Det låter pang, pang, pang. De ligger döda, inte ens i högar, utan jämnt spridda över stora områden.
Ja, de här maxenkulsprutorna som man hade placerat ut 12 stycken av på lämpliga platser kunde skjuta 300 skott i minuten. Och det orsakar kolossala skador, som du säger här.
Mm.
Och de stupade herrekrigarnas vapen, de kommer att plockas upp av nya krigare som rusar emot här. Man försöker ju att slå sig fram och ta sig ur den här tyska inringningen. Och samtidigt så är det då kvinnor som försöker släpa sårade bakåt in i läget igen, som fortsättningsvis också är utsatt för artilleribeskjutning.
Mm.
Och av någon anledning så är en av de tyska avdelningarna svagare utrustad och svagare besatt med soldater än de andra. Och det är den i sydöst som vetter mot Omahek-öknen.
Just det.
Mm.
Här kan man bryta sig igenom kanske.
Det är precis vad man kommer att göra. Ja. Och efter 9 timmars hårda strider så bryter ju herero-krigarna igenom på den här punkten. Och de som inte har dött av artilleriet flyr nu ut i öknen. Och det handlar ju om, det är tiotusentals personer av alla möjliga åldrar och kön här. Män, kvinnor, barn och gamlingar. Och också en hel del djur förstås.
Mm.
Och efteråt så kan man ju se i sanden hur den är nedtrampad i en bredd av 100 meter åt det håll som flyktingarna här har rört sig.
Just det.
Så det är mycket folk.
Det finns ju en debatt kring huruvida det här var medveten strategi från von Trotha eller inte. Om han ville att de skulle bryta igenom just på den här punkten och tvingas ut i öknen så att öknen kunde göra delar av förintelsearbetet åt honom. Till exempel så kommer rikskanslern Bernhard von Bülow, som han är kansler under här, föreslå det i sin postumt utgivna självbiografi.
Ja, alltså det är ju lite källkritikregler kring det då.
Ja, ja, ja.
Han var ju ingen anhängare av von Trotha.
Ja, tendens.
Och, de här memoarerna är skrivna som sagt 27 år efter händelsen. Men han skriver ju, citat, för att snabbare bli av med herreorna föreslog han att de skulle drivas ut i öknen tillsammans med kvinnor och barn.
Vad säger din magkänsla? Var det här medvetet eller inte?
Ja, min magkänsla, nej.
Kanske.
Kanske. Det vet jag inte. Han kommer ju sen åtminstone att tycka att det är en lämplig åtgärd att de befinner sig i öknen och att de inte får komma tillbaka.
Mm.
Så får öknen göra jobbet så att säga. Det finns ju en major Stulman också som var med vid Waterberg som precis föreslaget skrev: vi hade fått uttryckliga instruktioner om att det var meningen att hela stammen skulle utrotas. Inget levande skulle skonas.
Nej.
Så det var ju åtminstone ett mål. Men sen är det ju svårt då att bomba och skjuta ihjäl så här många människor med kulor och kanonskott. Och därför kan man ju ha tänkt att öknen var en lösning.
Ja. Det är i alla fall tiotusentals människor som har sprungit rakt ut i öknen utan mat och vatten. Allt de har haft med sig har de kastat åt sidan för att ta sig fram så snabbt som möjligt. Och de har hamnat i helvetet där de kommer dö i stora mängder av uttorkning. Tyska förband kommer sätta efter de flyende afrikanerna och i ungefär 2 veckors tid har de vatten och mat för att hålla på med det här. De berättelserna som de för med sig tillbaka är ju värre än någonting som Lovecraft eller Stephen King drömmer ihop. Vittnesuppgifterna från de tyska soldaterna är fruktansvärda.
Ja, ska man dra ett citat från en tysk soldat?
Låt höra.
I Omahek-öknen. Han skrev senare: på ömse sidor om oss låg uppsvällda, ruttnande kreaturskadaver. Gamarna och schakalerna hade redan proppat sig fulla. De hade haft tillgång till oändliga mängder kött, mer än de kunde sätta i sig. Varje gång som vi ville fukta våra brännheta strupar måste vi ta våra trötta hästar vid tyglarna och dra dem förbi de uppsvällda djurkadaven. Fram till någon vattenpöl där vi fick dricka en vedervärdig äcklig soppa. Varje gång vi satte av från hästarna kom fötterna i beröring med människokroppar. Där låg en ung kvinna med vissnande bröst och det stelnande ansiktet täckt med flugor. Hopkrupen mot hennes höft låg ett dött foster. Där låg en pojke. Han levde ännu men stirrade ut i natten med det idiotiska grin man ser hos människor som förlorat förståndet. Ingen som deltog i denna rit genom sandvälden kunde behålla tron på en rättfärdig försyn.
Just det.
Sandvälden är ju öknen också. Mm. Och i mitten på augusti så såg von Trotha till att sätta upp omfattande patrullering längs den här gränsen mot öknen för att stoppa, som sagt, alla överlevande från att ta sig tillbaka in i kolonin. Och man sätter ju också stopp för tillgången till de här kända vattenhålen och förgiftar dem och sådär. Många Hevreus, de blir ju desperata förstås och dricker ju blodet från sina djur. Och man försöker gräva brunnar 10 meter ner i marken och sådär. De som dör, dör ju i störst utsträckning av törst här förstås.
Ja. Och där, i spillrorna efter den totala krigsföringen, så pausar vi berättelsen om det tyska Sydvästafrika. Och nästa vecka tar vi vid där von Trotha ska, jag vet inte, börja se hur landet ligger efter hans avgörande slag.
Ja, det är ju inte helt slut än i hans värld.
Nej, på många sätt så har det bara börjat. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Undaria Algae Body Oil. Created by infusing Undaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.